historiskt svidande nederlag i en rad lokalval har tvingat Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att slåss för sin politiska överlevnad. Själv varnar Labour-ledaren för kaos och maktvakuum vid en farlig tidpunkt om Storbritannien skulle stå utan ledare. Här är Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Har vi precis bevittnat spiken i kistan för det brittiska tvåpartisystemet? Är Nigel Farage ny herre på täppan i brittisk politik? Och hur påverkas världen av att ett av Europas mäktigaste länder nu skakas av politiskt tumult igen? Ja, det är den 12 maj. Klockan är 12:37. Och frågorna är kort sagt många i det här brännande europeiska nyhetsläget som vi befinner oss i. Så tryggt och skönt det känns då att vi kan koppla upp London och Nina Benner. Hej Nina!
Hallå där!
Hallå! Här i studion har vi också med oss James Savage, chefredaktör på The Local.
Hej, hej!
Hej, välkommen tillbaka till Europapodden.
Tack så mycket.
Du brukar ju komma när det hettar till i brittisk politik.
Absolut.
Det är härligt. Och förstås då sist, men inte minst, Andreas Liljeheden, vår korrespondent och ständiga klippa i Bryssel. Hej Andreas!
Hallå, hallå!
Hallå! Nina, jag måste börja hos dig. För bara någon dryg timme sen så meddelade då Keir Starmer att han trots avgångskrav som haglar från de egna leden kommer fortsätta att regera i Storbritannien. En kort bild, stämningen i den brittiska huvudstaden i detta nu.
Alltså stämningen nere på Downing Street, nu har jag inte hunnit dit den här morgonen ska jag säga, för jag har bara rapporterat hela morgonen, men där är det ju febrilt bland mina kollegor, de brittiska och andra internationella reportrar som står där och hojtar till ministern som går in på Downing Street och försöker få dem att prata efteråt. Och det är, ja, men det är, dramatiken är verkligen tillbaks i brittisk politik. Det är väldigt mycket déjà vu från Boris Johnson, Theresa May. Ja, det har ju varit rörigt förr och nu är det rörigt igen.
Just det, déjà vu då, att alla journalister står och stirrar på den här svarta, blanka dörren och undrar vem som kommer komma ut härnäst.
Ja, och vilka strider som pågår där inne och vem som kommer vinna inte minst. Jag är glad att du sa exakt i vilken minut vi börjar banda den här podden, för att det är lite tim- och nästan minutnotering just nu på hur läget är.
Ja, men så är det verkligen. Och James, läget då den här minuten just nu, det är ju då att Starmer envisas, får vi väl säga, med att då klamra sig fast vid makten. Tror du att det är någonting som kan hinna ändras, kanske rent av innan den här podden och våra lyssnare? Alltså, är det en fråga om när snarare än om nu?
Ja, men det kan vara när som helst under de kommande 3 åren. Men det skulle kunna också vara idag. Allt beror på hur Labourpartiet agerar. Om ministrar och parlamentsledamöter lyckas samla sig bakom ett alternativ. Och det har vi inte sett ännu, men vi vet inte. Det kan hända.
Mm. Jag kanske också bara ska säga det här att Katarina då, som ni brukar höra bakom den här mikrofonen, hon har åkt på en så pass rejäl förkylning att det istället då är jag, Therese Rosenvinge, som ni hör här idag. Jag är ju i vanliga fall då producent för den här podden. I morse då, precis som du sa Nina, så kunde vi ju se hur ett pressuppbåd samlades utanför 10 Downing Street. Men än har ju då ingen avgång levererats där på plats, men däremot då så höll Keir Starmer ett tal igår måndag.
I take responsibility for navigating us through a world that is more dangerous than at any time in my life. And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country. A Labour government would never be forgiven for inflicting that on our country again.
Nina, du lyssnade förstås på det här, om vi kan kalla det för överlevnadstalet kanske. Men det verkar inte som att han har lyckats övertyga då de egna leden. Tvärtom så ser ju den här listan över antalet parlamentsledamöter som kräver hans avgång ut att bara bli längre. Alltså, hur pressad är Keir Starmer just nu, skulle du säga?
Ja, vad gäller parlamentsledamöterna, där så tickar det liksom på hela tiden. Det kommer fler och fler. Det var relativt stillsamt timmarna efter det att han höll det här talet och folk försökte väl känna in, gjorde han tillräckligt mycket? Var det här tillräckligt bra? Och svaret för ungefär 20% som det ser ut nu av parlamentsgruppen är nej. Så att det har tickat upp, senast jag tittade så var det 82 parlamentariker av ungefär 400 som nu har krävt hans avgång, antingen direkt eller att han sätter upp någon slags tidtabell för när han ska lämna. Men de har då inte ställt sig bakom en motkandidat än, och det är det där Keir Starmer har en chans, precis som James säger. Så att stor press från parlamentsgruppen, stor press från väljarna får man ju säga om man tittar på resultatet från lokalvalen förra veckan. Men däremot så verkar han ju ha stora delar av sin regering fortfarande bakom sig, i alla fall det som de gick ut och sa nu på förmiddagen.
Mm. Men i det här talet då, om man lyssnar på det, då pratar ju Starmer om, som vi hörde här också, hur oerhört dåligt det vore för Storbritannien att stå utan ledare och kastas in i ett politiskt kaos just nu. Han staplade väl storvulna argument för att sitta kvar på varandra, kan vi väl sammanfatta. James, alltså varför väljer han den här vägen då, att slåss för sin överlevnad, att gå ut och hålla ett sånt här tal istället för att då ta konsekvenserna av de här valresultaten och lyssna på de här kritikerna som vi hör Nina referera till här?
Jo, för att han vill vara premiärminister, han vill sitta kvar som premiärminister, han vill inte vara en ytterligare premiärminister som avgick efter bara 2 år. Så han har valt att slåss för sin överlevnad. Men det som han fick kritik för i det här talet igår var att det var väldigt tunt. Det var väldigt många argument, men det var inte särskilt många förslag om vad han skulle göra konkret annorlunda för att vända utvecklingen. Och det är det som har gjort att parlamentsledamöter i Labourpartiet har blivit ännu mer nervösa. Många har uppfattat det som att han har inga idéer om hur han ska göra för att vända utvecklingen. Och då var för många liksom hoppet ute.
Mm. Just det, han säger att han vill vända utvecklingen, men inte hur.
Inte hur. Så man sa i förväg att han skulle prata om en ny relation med Europa till exempel. Och han sa, jo, jag vill placera Storbritannien i hjärtat av Europa. Men han sa inte egentligen mycket om hur han skulle göra det.
Mm. Kanske ska tillägga också att Starmer själv då skulle förmodligen säga att han tar konsekvenserna av de här nederlagen då i lokalvalen genom att just sitta kvar och fortsätta då ta ansvar. Det är ju så han lägger fram det.
Absolut, och inte kasta Storbritannien tillbaka till den här kaoset som han skulle påstå att Torypartiet kastade Storbritannien i.
Nina, de här lokalvalen då som ju liksom ligger bakom att vi är i den här situationen just idag, det var ju förra veckan. Hur pass dåligt gick det för Labour? Kan du ge oss en kort recap?
Alltså en bild är ju att titta på Wales som inte är den största delen av Storbritannien på något sätt, men ändå viktig för Labourpartiet därför att det alltid har varit ett fäste som de har kunnat lita på. De har varit största parti i Wales i mer än 100 år. Nu hamnade de på tredje plats där, och deras första minister som det heter, som är den ledande folkvalda i parlamentet där, hon tappade sin plats. Så att det var ju ett riktigt rejält och symboliskt också tungt nederlag. Och runt om man tittar i England där det var lokalval, inte överallt men på ett antal platser, så har Labour tappat röster både till höger och vänster, vilket ju är ett bekymmer för ett parti. Så att de som har varit kanske framförallt missnöjda med migrationspolitiken, som tyckte att den varit för slapp, de har gått till reform. Det är också en åsikt jag ofta har mött när jag pratar med väljare om varför de inte litar på Labour längre. Och de som tycker att Labour och andra har gått för långt i migrationspolitiken när de nu har skärpt den, eller som är missnöjda med social rättvisa och så vidare, de har gått till de gröna. Och så man tappar åt båda håll där, inte minst i London där jag har varit runt och pratat med folk. Jag kan väl säga att det finns liksom 2 skolor inom partiet just nu som slåss mot varandra. Där den ena skolan säger att vi måste byta partiledare och vi måste göra det nu för att hinna få tillbaka väljarnas förtroende tills det är dags för nästa parlamentsval. Och så finns den andra skolan som går på Stormers linje och säger att vi lovade ju faktiskt att det inte skulle bli så rörigt i politiken och massa ledarskapsstrider, och vi behöver hålla fast för att omvärldsläget också är så pass allvarligt som det är.
Mm. Och nästa planerade parlamentsval där, det är ju 2029, så det är ju ett tag kvar, där kan man bra ha med sig här. Andreas, du följer ju det här dramat från andra sidan engelska kanalen, från EUs hjärta i Bryssel. Alltså kaos i brittisk politik. Hur påverkar det här liksom Europa i stort?
Nej, men det är klart att vi har ju ett stort krig i Europa, i Ukraina. Vi har en jättespänd relation till USA och Donald Trump som tidigare har varit garanten för Europas säkerhet och också då pratar om att dra ner på sin militära närvaro i Europa. Och just Storbritannien, på det militära området, så är det ett stort och viktigt land. Det är ett av två kärnvapenmakter i Europa vid sidan av Frankrike. Och dessutom så är det just Storbritannien som leder olika koalitioner, samarbeten mellan länder som har byggts upp de senaste åren, till exempel för att stötta Ukraina och sådär. Och sen har vi till det Starmers närmande till EU, som den här reset i relationen med EU som han har drivit på för. På kort sikt så kanske inte det förändras, men om vi blickar framåt lite längre, om det skulle bli ett regeringsskifte och låt oss säga att Farage Reform UK tar över, då skulle det ju kunna få en större påverkan.
Mm. Vi kommer tillbaka till Farage om en liten stund, tänker jag. Men om vi håller oss kvar då lite i bakgrunden här, Nina, i ett lite längre perspektiv. Alltså jag vågar nog hävda att varje gång sedan du blev korre och har varit med i Europapodden så har vi på ett eller annat sätt pratat om att Labour gått kräftgång i opinionen och att Starmer har varit pressad. Alltså, när skulle du säga att det började se riktigt svårt ut för honom?
Ja, jag ska tänka lite där. Alltså, som du säger, sen jag kom hit så har, även innan jag kom hit så gick Labour dåligt i opinionen. Rätt snart efter det att jag kom hit i höstas i augusti så gick Nigel Farages Reform UK upp och blev liksom konsekvent största parti i opinionsmätningen, och det har de varit sedan dess. Och det påverkar naturligtvis synen också på Starmer. Sen så är Starmers egen popularitet har bara gått ner för med en liten förändring i samband med att han tog strid mot Donald Trump, dels om Grönland och dels också att han inte omedelbart följde den amerikanska linjen i Irankriget. Så där fick han en liten boost i opinionsmätningen vad gäller hans egen popularitet, men den var ändå övergående. Så att det har ju varit en sakta nedåtfärd, skulle jag säga, där vi också haft skandalen kring Peter Mandelson som har förföljt honom, och nu då lokalvalen. Men det finns, alltså det är när man är ute och pratar med väljare, när jag är ute och pratar med väljare, så är det påfallande många som lyfter Starmers person, att de verkligen inte litar på honom på ett sätt som kan vara en rätt stor kontrast med hur man ser på honom utomlands ifrån, där han ju mer framstår som en, tror jag i många ögon, som en kapabel internationell ledare. Men här ser många väljare på honom på ett annat sätt.
Mm. Du nämnde Mandelson där, då handlar det om de här Epstein-filerna då och hela den härvan. Hela den härvan, den har vi gjort en hel podd om tidigare här i år. James, vill du lägga till någonting? Du nickade här när Nina började prata om att det handlar om liksom Starmers person och synen på honom.
Mycket handlar om Starmers person, och det är lite av ett mysterium som Nina är inne på. Han är ändå en person med en gedigen erfarenhet. Han var riksåklagare en gång i tiden. Han borde vara klippt och skuren för att vara en, så det som han ville vara, en normal premiärminister, en stabil premiärminister. Han var inte en Boris Johnson som var en liksom en showman. Han var en lågmäld jurist. Och det var hela hans liksom försäljningsargument för till det brittiska folket. Men ju mer de har sett av honom, desto mindre verkar de gilla honom. Och det är kanske någonting med att han inte har hållit löften. Han ställde inte ut väldigt många löften, så folk hade lite olika idéer om vad han skulle bli för premiärminister. Och många har därmed blivit besvikna på lite olika sätt, allt eftersom han har suttit där.
Just det, för han vann ju valet då 2024, sommaren där, med parollen Change. Och det fanns ju en kritik då om att det där var lite luddigt. Vad var det han ville göra egentligen? Men då vann ju Labour en jordskredsseger och britterna vaknade upp till ett historiskt maktskifte där Tories då, de konservativa, hade gjort sitt sämsta valresultat någonsin. De förlorade makten efter 14 år och Starmer gick ut och sa att nu skulle det bli stabilitet efter att det hade varit svängdörrar på Downing Street. Då. Så minns jag att vi beskrev det ofta i Europapodden. Men nu då så liksom skakar marken under honom. Storbritannien går kanske mot en femte premiärminister på 4 år skulle det ju bli då om han skulle avgå. Nina, vad händer i Storbritannien i ett sånt här läge? Liksom, jag tänker britternas tilltro till politiken.
Alltså britternas tilltro till politiken är ju redan väldigt skral och det är det vi också såg i intressant ett tecken på i de här lokalvalen att de två gamla dominerande partierna Labour och Tories åkte på storstryk båda två medan man då väljarna då söker sig till alternativ längre ut på höger-vänsterskalan och också alternativ som inte varit med och regerat tidigare utan som är, det vill säga de gröna och Reform UK. Och generellt om man tittar på tilltron så just de två gamla stora partierna som har turats om att regera Storbritannien de senaste 100 åren, de är det många som inte längre litar på. Och många jag har talat med har sagt just det, att det är strunt samma vem som sitter på Downing Street för det blir ändå ingen skillnad.
Mm. Och en person då som vi har sett jubla de här senaste dagarna, det är ju Nigel Farage som vi har nämnt här redan flera gånger, partiledare för högerpopulistiska Reform UK. Nina, är det nu Reform UK och Farage liksom hamrar in en ny era i brittisk politik?
Vi får se. Det verkar ju, de gjorde ett väldigt bra lokalval. De blev näst största parti i Wales och de har tagit över flera, de har vunnit flera kommunfullmäktige områden här i London. Sen så är ju det brittiska valsystemet när det kommer till parlamentsval sådant att det gynnar starka partier om det är så att Reform UK blir så starkt att de kanske till och med då slår ut det konservativa Torypartiet när det gäller kampen om väljarna. Det återstår att se. Det har skett tidigare att man trott att tvåpartisystemet håller på att krackelera och sen när det blir val så slurp går det tillbaka till samma läge igen. Men som det ser ut just nu så har ju Reform UK och Nigel Farage verkligen tagit ett stort steg framåt. Vi kanske ska prata om det här med hans namn förresten som vi uttalar olika. Ska vi göra det?
Ja, men gör det. Hur säger du?
Väldigt många i Sverige och faktiskt rätt många här i Storbritannien också säger Nigel Farage, vilket jag också lärde mig en gång i tiden. Jag har numera lärt mig att han heter Nigel Farage. Det är lite svårt att lära om, men går om man försöker.
Vi får se om vi lyckas i realtid.
Men jag har för mig att jag har sett en intervju med honom när han fick frågan om sitt namn och han sa att det ska uttalas som garage, fast på engelska då.
Garage.
Så många säger garage, exakt.
Vi får se hur vad säger du, James?
Jag brukar säga Farage, men Nina har rättat mig där, så jag har kanske sagt fel alla år.
även personer i hans eget parti, och jag tror också han själv ibland har sagt Farage. Så att, vi kanske kan ha en frivillig klausul här.
Jag kanske borde bli Savage istället.
Vad spännande, vi får se hur det här utvecklas under poddens gång. Nina, du har ju mycket att stå i idag, så att vi kommer strax behöva släppa dig, men jag vill hinna ställa några frågor till. Alltså, idag under morgonen här då tisdag så har du rapporterat att i brittiska medier är redan spekulationerna i full gång kring namn då på efterträdare. Brittiska medier är väl alltid lite heta kanske på sådana bollar. Men hur ser det ut med det? Vem skulle kunna tänkas efterträda Starmer om han tvingas bort eller väljer att kliva ner?
Jo, men det här är ju en jätteintressant fråga, inte minst därför det nu ser ut som att han inte tänker backa självmant. Och i så fall vad som skulle krävas är just att någon går fram och utmanar honom. Och då är frågan vem det skulle kunna vara. Den som ligger bäst till är sjukvårdsministern som heter Wes Streeting. Och honom väntar alla just nu när klockan är 12.57 svensk tid på och höra vad han kommer att säga. Så han är den som ligger bäst till. Den som flest tror på som en möjlig ledare är borgmästaren i Manchester som heter Andy Burnham. Hans problem är att han inte sitter i parlamentet och det gör att han inte i dagsläget skulle kunna vara möjlig att välja som ny partiledare. Så att han skulle först behöva fixa att han blev invald i parlamentet och då att väljarna skulle välja honom till det. Och sen kunna utmana Keir Starmer. Och då pratar vi om längre sikt. Men det är en hel del personer i Labourpartiet som tycker att det vore värt att vänta och hoppas på den där längre sikten för att få just Andy Burnham som en möjlig efterträdare.
Ja, men bra, då har vi några namn att hålla koll på där. Mandatperioden då, som jag varit inne på, den sträcker sig ju då till 2029. Det är ju då nästa ordinarie tänkta val är tänkt att hållas i Storbritannien. Skulle det kunna bli aktuellt med ett nyval innan dess, Nina?
Ja, men det är en jätterelevant fråga. Alltså, om Keir Starmer på något sätt lyckas hålla sig kvar i den här tunna tråden som hans premiärministerskap hänger på just nu, då kommer det väl puttra på som vanligt. Om det skulle vara så att det blir en ny partiledare, så blir ju den också per automatik ny premiärminister. Och då kan man ju tänka sig att den skulle vilja, för sin legitimitets skull, vilja ändå be väljarna om deras mandat på samma sätt som Boris Johnson gjorde en gång i tiden när han blev vald av sitt parti till att bli ny partiledare och därmed premiärminister. Han hade dock väldigt mycket, och hans parti hade väldigt mycket bättre opinionssiffror än vad Labour har i dagsläget. Så att det är klart, de sitter på en jättemajoritet i parlamentet. Det ska väl en del till innan de vågar släppa den.
Just det, med tanke på opinionssiffrorna där som du nämnde tidigare. Nina, jag vet att du ska till Buckingham Palace nu idag på eftermiddagen. Det vankas någon slags garden party, eller hur?
Ja, det är många bollar i luften just idag.
Det var bestämt sedan tidigare, kanske vi ska tillägga då. Men det här, det blir väl dagens samtalsämne där, eller?
Det ska bli jättesvårt. Jag har aldrig varit på Buckingham Palace förut. Och det är då inte bara jag, utan det är ju, jag tror kanske typ 10 000 andra. Det är en sorts tillställning där kungafamiljen bjuder in representanter för allmänheten som man får gå omkring och mingla och äta små smörgåsar. Jag vet inte om man pratar politik. Jag kan återrapportera sen. Jag ska ha hatt i alla fall, kan jag berätta.
Ja, det här vill vi höra. Kommer du få träffa kung Charles?
Kungafamiljen går runt och småpratar och skakar hand med medlemmar av allmänheten. Om jag är en sån medlem, det får jag också återrapportera.
Ja, då kan du skicka en selfie på dig och kung Charles, så kan vi lägga upp den på Europapoddens Instagram. Det vore ju content, tänker jag.
Man får inte ta selfies, så mycket har jag lärt mig.
Okej. Då hoppas vi inte på det i alla fall. Men vi kanske kan få en bild på dig i alla fall där, Nina, från detta garden party. Det låter spännande. Tack för att du var med här i Europapodden.
Tack väl.
Tack. Hej då.
Hej.
Ja, Andreas, du har fått lyssna nu en liten stund. Nigel Farage, som vi nämnde här, eller hur man nu uttalar hans namn, det är ju en politiker som du är väl bekant med. Reform UK började ju som UKIP, som sen då blev Brexit-partiet. Den där resan som det partiet har gjort, att nu liksom på hemmaplan utmana hela det politiska systemet som vi ser nu i någon mening, var det någonting man kunde tänka sig då?
Nej, men jag tycker att Farage har gjort en ganska logisk resa egentligen. Det var ju han och hans parti UKIP som fick Tories och Cameron att dra igång hela omröstningen, folkomröstningen om EU-medlemskap, och hans skickliga kampanjande, får man ju säga, ledde till att Cameron förlorade den här omröstningen. Cameron ville ju stanna i EU, även om man ville få till en bättre deal med unionen. Och sen så efter det så skapade Farage Brexitpartiet när han tyckte att banden till EU inte klipptes av helt som han skulle vilja se. Och sen hade vi då Reform UK som kanske mer hade fokus på inrikespolitiken. Men alla de här politiska rörelserna, de följer ändå någon form av röd tråd. Motstånd mot tidigare politiska etablissemanget, kapitalisera på missnöje som finns hos befolkningen och så vidare. Och jag tycker att oavsett vad man tycker om Farages politik så är han ju väldigt skicklig att han fångar upp stämningar i samhället. Han är väldigt bra på att leverera korta, kärnfulla och väldigt tydliga budskap. Och jag minns själv att jag träffade på honom på hans utanför plenumsalen i Europaparlamentet i Strasbourg, och det var hans sista session som EU-parlamentariker, och jag hade försökt få loss en intervju med honom, hade mejlat hans presspersoner, hade nog inte ens fått svar, tror jag. Men så kom han gående där utanför plenum och jag haffade honom då i förbifarten, och han stannade till och ställde upp och som vanligt var väldigt skarp. Jag hade de här vassa, kärnfulla svaren, även om det var då på stående fot. ut. Och detta var ju också efter Brexit-omröstningen. Storbritannien var på väg ut och då kunde han till och med kosta på sig och säga att ja, men han skulle nog sakna Europaparlamentet lite i alla fall. Han har varit där länge och skulle sakna dramat i Europaparlamentet, som han sa.
Ja, men så han var pigg på att ge en intervju med dig där på volleykorridoren.
Ja, nej, men det gjorde han. Och så brukar det ofta vara att man hör av sig till olika politikers presspersoner och de kan ju vara lite mer som en vägg och säger nej. Men får man väl fatt på dem, inklusive Farage, ja, men då stannade han till och gav några minuter till Sveriges Radio.
Mm. Men vad tänker du då när du nu då ser liksom hans framgångar ur ett europeiskt perspektiv? Vi ser ju en ytterhöger i Europa som åker på bakslag. Tänker på Viktor Orbán i närtid här, men en ytterhöger som också går framåt liksom väldigt och avancerar på den politiska scenen. Var hamnar reform i det här?
Nej, men absolut, och precis som du säger, Therese, det går ju lite åt olika håll i olika länder, men det är klart att skulle Farage vinna ett brittiskt val och bli premiärminister, det skulle vara en stor framgång för, ja, men den samlande ytterhögern i Europa, kan man ju säga. Sen ser vi ju som sagt då att i andra länder går det åt annat håll. Viktor Orbán förlorade makten i Ungern efter 16 år, och ser vi till europeiskt samarbete, ja, men där ytterhögern kan påverka, så är det ju till exempel i frågor inom EU som kräver enhälligt stöd. Att Orbán kunde ha stundtals i alla fall en väldigt stor makt, det var ju för att han kunde lägga in sitt personliga, sitt nationella veto mot Ukrainas stöd eller mot sanktioner mot Ryssland, och där får det ju direkt påverkan. Och det är klart att Farage har ju inte alls den möjligheten i och med att Storbritannien har lämnat EU, så där blir det inte någon direkt påverkan på så sätt. Sen om vi tittar på NATO, där är ju Storbritannien ett NATO-land definitivt, och frågan blir ju i så fall vad Farage, om han nu skulle bli premiärminister, vad han skulle göra. Vilken utrikespolitik skulle han driva, och framförallt då när det gäller stödet till Ukraina. Det jag har sett är ju att han tidigare har sagt i alla fall att han inte vill se några brittiska soldater i Ukraina till exempel. Men då har vi ju pratat om fredsbevarande trupper efter en vapenvila, och det är också de här koalitionerna som jag nämnde som Storbritannien har lett med andra länder. Det är ju delvis bland annat koalitionen av villiga länder som skulle säkra en fred i Ukraina efter en vapenvila, och där har britterna varit väldigt aktiva, och det skulle ju såklart Farage kunna påverka inom den här koalitionen i så fall.
Precis, vi kommer ju in här nu då på liksom Storbritanniens roll i Europa, och här har vi ju då under Starmer sett ett ömsesidigt närmande mellan Storbritannien och EU i en orolig tid. Inte minst då ett säkerhetspolitiskt närmande. Alltså, hur skakigt skulle det bli för EU då om Starmer skulle tvingas bort, Andreas? Jag tänker, man har nu slagit in på den här vägen och dragit igång massa gemensamma processer. Och senast förra veckan var ju Starmer på möte med andra EU-ledare i Armenien till exempel.
Mm. Ja, där i Armenien så var det också, det var ju bredare krets, och det var ju egentligen hela Europa utom Putin och Lukashenka från Belarus som var där. Men jag skulle väl säga att ett premiärministerbyte i Storbritannien, det skulle ju inte per automatik bli skakigt för hela Europa. Det är ju som vi har varit inne på, det är ju inte första gången och troligtvis inte den sista som en brittisk premiärminister hänger lös, så att säga. Och man kan ju fråga sig då i så fall, kommer den här inrikespolitiska turbulensen i Storbritannien göra att landet inte längre vill stötta Ukraina till exempel, vill inte engagera sig i NATO eller bry sig om Europas säkerhet? Ja, troligtvis inte, för det handlar ju också om Storbritanniens egen säkerhet. Och just nu, där jag sitter på rådet här i Bryssel, så pågår ju ett försvarsministermöte. Och jag frågade vår egen försvarsminister Paul Johnson hur han såg på detta. Och han sa i alla fall att ja, han tror och hoppas att britterna kommer vara lika engagerade i de här frågorna som rör Europas säkerhet som man har varit tidigare. Och första testet egentligen, det blir ju redan ikväll faktiskt. Efter det här försvarsministermötet som man har då inom EU, då ska den här koalitionen av villiga länder som en annan koalition av villiga länder som pratar om att säkra sjöfarten i Hormuzsundet, de ska träffas, och de leds också delvis av Storbritannien. De ska träffas via länk, och ja, då är det ju britterna som leder det mötet i samarbete med Frankrike, och då får vi se vad britterna säger på det mötet i så fall.
Mm. James, vad tänker du om det här? Vi sa det inledningsvis att Starmer själv då trycker ju på det som han menar då, att det här vore ett väldigt dåligt tillfälle för Storbritannien att att se ett byte på premiärministerposten på grund av läget i omvärlden. Vad tänker du om det argumentet? Alltså hur tungt väger omvärldskortet här?
Det är klart att stabilitet är alltid en faktor när det gäller säkerhetspolitik. Och att andra länder kan ha framförhållning att relationerna är någonting man kan lita på. De mellanmänskliga relationerna mellan politiker. Men jag skulle inte se att en ny premiärminister från Labourpartiet, och det är egentligen det vi pratar om de kommande 3 åren i alla fall, oavsett så kommer det vara en premiärminister från Labourpartiet. Jag kan inte se att en sån person skulle dra Storbritannien längre ifrån varken stöd till Ukraina eller längre ifrån EU. Till och med tvärtom. Alltså, Londons borgmästare, Sadiq Khan, en Labour-politiker, han till och med gick ut igår i en intervju och sa att han vill att om det blir en ny Labour-ledare eller inte, så han vill att Labour ska gå till val vid nästa val och behandla nästa val som en folkomröstning om EU. Om man röstar för Labour-partiet ska Storbritannien per automatik försöka förhandla ett nytt inträde in i EU. Och det finns väldigt många i partiet som vill gå längre i den frågan. Så ett fjärmande från EU känns väldigt osannolikt. Men den andra frågan här som är viktigt är hur man ska göra med försvarsutgifter. Storbritannien har inte ökat försvarsutgifter lika mycket som andra europeiska länder. Och pengarna sinar i kassan. Men det finns ett tryck att öka dem mer än man redan har gjort.
Mm. Och det Starmer menar här är väl samtidigt att ett byte i sig liksom skulle röra till det. Alltså inte egentligen att han pratar om att någon annan skulle stå för en annan kurs då nödvändigtvis.
Precis, så det är ju hans argument. Men jag tror att många av dem som är tänkbara utmanare till honom skulle säga att nej, men vi kommer hålla samma kurs.
Är det inte framförallt att han, det här är ett utspel riktat mot hemmapubliken, det vill säga det kanske inte får så stor påverkan på Europa, men i det här väldigt oroliga omvärldsläget då behöver vi ha stabilitet i Storbritannien och inte, och, så att det blir liksom hans argument för att han själv ska sitta kvar.
Ja, men precis.
Mm. Men hur landade det där argumentet då hos hans egna?
Det landade inte särskilt väl, men jag tror att argumentet om stabilitet, just att Labour projicerar en stabilitet mot hemmapubliken, det är ett argument som biter åtminstone en hel del Labour-ledamöter.
Mm. Ja, vi fortsätter förstås hålla ögonen på vart den här turbulensen tar vägen framöver. Men vem vet, något som eventuellt kan ha potential att förena britterna både inom och över partigränser, tänker jag, kanske är att Storbritannien inte behöver kvala in till den stora Eurovision-finalen på lördag. Där hör ju nämligen Storbritannien till de 5 länder... 4 i år om vi ska vara petiga här, för Spanien bojkottar, som går direkt till final. Andreas, kommer du sitta bänkad på lördag när Eurovision fyller 70 år?
Ja, nej, men jag tänkte säga det, att det är ju lite enklare just när det gäller Eurovision, för det räcker väl att man betalar in pengar till EBU så kommer man till den där finalen. Men Eurovision, jag har faktiskt följt det ganska slaviskt de senaste åren, men nu får jag säga att intresset hos övriga familjemedlemmar har svalnat lite, så att det är tveksamt om jag kommer följa det, och jag ska dessutom på en inflyttningsfest hos en finsk kollega. Vi får se.
Men jag har hört att Finland är favorittippat, så att det kanske är en rolig fest att vara på. Då,
och Finland brukar ju ha väldigt roliga bidrag, tycker jag i alla fall.
Mm. Annars brukar det ju gå bra för Storbritannien också. De ligger ju faktiskt på en andra plats då i liksom segervinnarligan. 5 gånger tror jag de har vunnit, om jag kan min Eurovision-historia rätt här.
Men var det inte väldigt länge sedan?
Jo, men det var ett tag sedan. Och Sverige har vunnit 3 gånger, så de får steppa upp lite.
Jag har för mig att de senaste åren när jag har tittat så har det inte gått så jättebra för dem.
Nej, men de har väl lite historiska vinster då att kanske fortsätta glädjas över. James, kommer du kolla?
Jo, jag kommer sitta bänkad. Verkligen. Alltså, och mer än mina medengelsmän. Britten är inte lika pigga på Eurovision som svenskar. Men jag i alla fall tycker det är väldigt kul.
Okej, så min teori här om att det här lugnar ner lite läget i Storbritannien, det köper du inte?
Ja, om inte de vinner, då kommer de plötsligt bli jätteintresserade.
Kanske det Starmer hoppas på då. Kanalisera uppmärksamheten åt ett annat
håll. Exakt.
Tack Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Och tack till dig James Savage från The Local. Tack. Chefredaktör där. Och tidigare här i podden hörde ni också Nina Benner på plats i London. Lena Bejerot var producent. Jag heter Therese Rosenvinge. Tack för att ni har lyssnat.